Då kör vi.
Nej, det var fel.
Jo, det kan jag. Så kan det gå ibland, men där är i alla fall vignetten till Viaplay F1-podcast. Erik Stenborg och Janne Blomqvist som idag ska försöka redovisa lite Formel 1-nyheter. De är sannoliken inte många. Det är ju midvinter även på den fronten, men lite finns det i alla fall att redovisa. Vi ska prata karriärstege när man åker formelbil från go-kart och uppåt. Utmaningarna som man står inför. Vad behöver man rent ekonomiskt och så vidare. Och till vår hjälp vår egen kollega då, Rickard Rudell, som har en mentorsroll till Dino Beganovic som just har startat den här resan i Formel 4 och nu tar steget upp i nästa kategori för kommande säsong. Ni ska dessutom få en lite raspig men ändå trevlig intervju med en före detta Formel 1-förare som vi har fått tag i igen. Nämligen den här gången Reini Wisell på en lite skrapig telefonlina från Thailand. Pratar vi med Reini Wisell om hans karriär i Formel 1 så som den blev. Erik Stenborg, snöflingor i bakgrunden.
Ja, mycket mysigt och än en gång, det är otroligt härligt att sitta här med dig och prata.
Få lite fritid.
Ja, exakt.
jag ler lite sådär, tänker som.
Tisdagar är den bästa dagen i veckan.
Bra, bra. Vi hoppas att det fortsätter att vara på det viset och att det är det för alla andra som lyssnar på våran podd, eller hur?
Mm, det hoppas vi. Hur är du? Ska vi ta den att racing-säsongen faktiskt är igång?
Det kan vi väl göra, för det är precis så att mina stämband har hämtat sig lite grann efter en holmgång under den gångna helgen då, med 3,5 timmar på lördag kväll och sen 7 timmar och 40 minuter under söndag eftermiddag kväll. Daytona 24 timmars, Rolex Daytona 24 timmars var det alltså som drog igång det hela, och det gjorde det sannoliken då med dunder och brak för min egen del. Det var sjukt kul att få sätta sig igen, även om det var total katastrof första 5 minuterna. Jag hade ingen som helst aning om bilar, hur de såg ut, 49 stycken totalt, hur många klasser som helst. Jag var grymt ringrostig, men efter ett tag så började man komma in i matchen och sen så tycker jag nog att det löste sig hyfsat i alla fall.
Mm, och ett bra race också.
Sannerligen, verkligen bra race. Även om det blir lite konstruerat som det är borta i USA där, så blev det ändå bra racing tycker jag. Och, och 24 timmars racing är ju sprintracing rakt igenom numera. Från start till mål. Varje stint är ju ett race. Och det ser man på föraren, och bilarna är tillförlitliga. Och det är liksom, det är ingen som behöver åka och hålla igen som förr i tiden. Utan här vet man att det är konstruerat och gjort för 24 timmar. Och lite drygt det i vissa fall tror jag.
Mm. Hur såg du på liksom arrangemanget? Jag menar, du har ju kommenterat Le Mans, du har kommenterat mycket Formel 1 och IndyCar och allting sånt där också. Jag tycker det var väldigt bra, i och med att det var vårt första sändning av IMSA-serien då, eller WeatherTech Sports Car Series, så tycker jag att det såg riktigt, riktigt bra ut. Speciellt när man tänker på att det är ett amerikansk feed som inte brukar vara liksom.
De brukar inte vara toppen. Anpassade som världsfeed. Så tillvida att det är liksom för alla att sända och utan att det är anpassat för amerikanska kommentatorer hela tiden. Det är ju det som är problemet med IndyCar hela tiden. Det är NBC som gör den och de gör ju det för sig själva. Sen så försöker de snida till något som ska passa för resten av världen, vilket de är så där bra på. Men i det här fallet så tycker jag faktiskt att det funkade riktigt bra. Och de timmarna vi inte kommenterade, då var det ju Radio Le Mans team som skötte kommenteringen. Och de är ju superduktiga. Och det gjorde ju, tror jag, att produktionen inte bara lyssnade på NBC-gubbarna, utan de fick vara precis som oss andra. De fick göra vad de kunde med den produkten som producerades. Så det måste jag säga, det gjordes med den äran. Det var helt okej. Det är inte perfekt, det är det inte. Men det var riktigt bra för att vara i USA, som du säger.
Mm. Nästa race på tapeten är Sebring 12 timmars. Också ett klassiskt race.
Det får man allt säga. Den väldigt guppiga Sebring-banan. Där för övrigt IndyCar är på plats just nu då med åtminstone 14 bilar. Som kör tester. De här teamen som är där just nu då, de valde ju att skjuta på det i 14 dagar för att få lite bättre förutsättningar. Nu vet jag inte om de fick det så där. De kanske tyckte det var lite svalt då när Chip Ganassi med flera var där för 2 veckor sedan då. Men för det var blåsigt, riktigt blåsigt, och det är ju besvärligt med form av bilar. Men det var många som körde mycket i alla fall, och Colton Herta var snabbast på förmiddagen och Pat O'Ward var snabbast på eftermiddagen och hade den snabbaste tiden, som också var 51.7 tror jag. Och som jämförelse då, den 2 veckor tidigare testen då, så var ju Scott Dixon snabbast då med 52.3. Banan sannolikt snabbare nu då, inte minst med tanke på att det var så många bilar som körde under dagen där. Så att det är tiderna tror jag vi kan bortse ifrån. Det kommer att vara otroligt jämnt precis som tidigare. Men Pat O'Ward, mina damer och herrar, han blir en svår nöt att knäcka för Felix Rosenqvist där i Aero McLaren.
Mm, jag skulle gissa det också faktiskt. Det är ju dessutom då ett nytt team för Felix då. Det är inget nytt för honom. Han har gjort den resan flera gånger.
Närmast expert på området.
Exakt. Så att, jag har stora förhoppningar på Felix också. Att han kommer upp i fart snart.
Mm. Och vi hade även Oliver Askew faktiskt i bil, och trots att han inte ska köra då, han fick hoppa in då för James Hinchcliffe, som inte var tillgänglig för testande i den här gången, va? Utan han kommer att återkomma senare. Men Askew gjorde det bra, han var ju med där framme, och det var som någon påpekade att han är en helt annan förare nu inför en sån här säsong än han var till förra året, med väldigt begränsat med körning och visserligen Indy Lights-mästare, men det är ju något annat att ta steget, va? Nu har han en säsong och han skulle förmodligen göra bättre ifrån sig år 2 än han gjorde år 1. Nu blir det ju inget år 2 av allt att döma för hans del, åtminstone inte just nu, utan han siktar väl mer då på någonting permanent i IMSA då, som vi nämnde tidigare.
Mm. Ska vi ta den enda Formel 1-nyheten som vi har, som inte är speciellt kul nyhet heller?
Nej, den är ju totalt värdelös egentligen. Det är ju Pierre Gasly som han gick ut med att även han nu då har dragit på sig covid-19 och testats positivt. Och nu är de alltså 6 stycken av 20 förare som har testat positivt. Och det tycker jag är urdåligt av dem att dra på sig det här. För att jag menar, visst, det är inte omöjligt att dra på sig covid-19, det är ju bevisligen sant. Men de här killarna borde ju ganska lätt kunna isolera sig så pass att de inte riskerar det här. Gasly har ju spenderat merparten av tiden efter säsongen då i Dubai och uppbyggnadsläger och tränat hela dängen, och ändå på något sätt då, vilket betyder att de inte sköter sig. Det är den enda slutsats man kan dra.
Ja, och det är som du säger, 6 förare, det är nästan en tredjedel av griden. Och det är, som du också säger, det är inte så konstigt med alla resor och att det är en global sport och allting sånt där. Men nu har det varit 3 stycken under off-season, och jämfört med MotoGP då, som har haft 4 fall totalt av alla 3 serier. Alltså MotoGP, Moto2 och Moto3. Så är det många F1-förare som har fått det. Och vad gäller Gasly då, att han har ju lägenhet i Dubai och så där då, så jag menar, det är klart att han har ju lovat att vara där, och det är lite konstigt i Dubai. Jag har ju en god vän som bor där som är pilot, så de har ju varit extremt öppna så att säga. De har ju liksom verkligen kört hårt på att nu kommer det, we're open for business så att säga, och de har en drive då att de ska, hur många som helst, jag kommer inte ihåg procenttalet, men väldigt många ska vara färdigvaccinerade i mars då. Så det är ju det som har gjort att det är väldigt många som har testat positivt i Dubai den senaste tiden då. Men jag tänker då på, som du säger,
var det inte i Dubai som Hamilton också drog sig sitt? Han åkte väl dit emellan Bahrain och Abu Dhabi, va? Och kom därifrån och...
Kan ha varit, och jag tror att Norris har varit där, och jag tror att Leclerc har varit där som också varit positiva. Nu vet jag inte om det var där de fick det. Men jag tycker liksom huvudsaken här, att man kan ju tycka så här, att vadå, vissa, jag menar, det är folk på min sons dagis som har fått det, och det är ju inte för att de har varit oförsiktiga, utan det är bara...
Man har varit i Dubai. De har varit i Dubai.
De har absolut inte varit i Dubai, kan jag säga. Men jag tänker just det faktum då att till exempel som Formel 1:s nya chef Stefano Domenicali menade det ju kanske i form av den här kampanjen We Race As One och Black Lives Matter-frågan, att det är väldigt viktigt då att förarna tänker på att de är ambassadörer, inte bara för sina team utan även för sporten i helhet. Och det gäller ju även den här smittan. När man är en ofrivillig må hända, men en influencer som påverkar väldigt många människor genom sociala medier och allting, så ser det ju inte bra ut att de reser och drar på sig viruset. För de ska ju vara, oavsett om de vill eller inte, så är de förebilder för väldigt många. Och då ska man ju verkligen tänka på det och försöka hålla sig hemma och träna helt enkelt. Och Esteban Ocon uttalade sig om det också, att man vill verkligen inte få det här viruset under, för man är kanske borta i bästa fall då i 2 veckor från träning och så vidare. Så att det sabbar ju sin egen uppladdning också.
Du kan ju bli sjuk som 17.
Ja, absolut.
Det är väl rätt uppenbart vid det här laget.
Visst, men det jag menar är i bästa fall så är man ju borta i alla fall. Som ser. Och sen så kan man ju liksom smitta andra och hej och hå. Så att, visst, man kan se det som att det är bättre nu än sen, men bättre aldrig såklart.
Självklart är det på det viset. Ja, jag är lite besviken på dem faktiskt, att de inte fixar till det där bättre, eller skyddar sig bättre. Sen går det inte att skydda sig till 100%, det är inte det jag säger, men de skulle kunna göra ett bättre jobb, tror jag, med att skydda sig själva då, nu under off-season i synnerhet då. Men hur den är, Gasly har testat positivt och nu får vi hoppas att han så snabbt som möjligt blir frisk och att han inte har några allvarliga symptom som kommer att sätta stopp för någonting framöver. Vidare då, på nyhetsfronten så kunde vi igår läsa då att ART gick ut med ett pressmeddelande som sa att Juan Manuel Correa, amerikanen då som var med om den här tragiska olyckan på Spa när Antoine Hubert miste livet och där Juan Manuel Correa själv blev väldigt illa skadad och var på vippen faktiskt att mista båda sina ben efter den kraschen. Nu är han tillbaka och kommer att tävla för ART i FIA Formula 3. Det internationella Formel 3-mästerskapet då. Vi ska prata mer om Formel 3, Formel 4, Formel 5 och Formel 12 och allt vad det nu är framöver här. Men bara för att landa lite grann i Korea, så är det 18-19 månader efter det här, så är han nu så pass rehabiliterad då att han kan hoppa tillbaka i en racerbil igen, vilket är fantastiska nyheter självklart. Tänk att leva med hela den här händelsen i parallellt med att man dessutom ska läka själv rent fysiskt och att göra det på ett sätt så att han faktiskt nu kan tävla igen.
Mm. Alltså, jag menar, han bröt ju båda benen som han beskrivit, som liksom hölls ihop av huden i stort sett, för att det var så mosade ben helt enkelt. Och han bröt ju även ryggen, i varje fall någonting på ryggraden som han fick en fraktur på då. Och han var ju liksom han var ju i koma efter det här. Och det var ju liksom... Det var ju inte alls osäkert att han skulle kunna behålla benen.
Nej.
Överhuvudtaget. Och jag minns att de första operationen de höll på med var i 17 timmar. Så att, jag menar, och jag tror att han har gjort säkert 20-25 stycken operationer sedan dess. Och de har ju sagt då att, eller han fick reda på att tidigast som 2,5 år kan du ens tänka på att vara tillbaka i en bil. Och han har ju, det har gått väldigt, väldigt mycket snabbare helt enkelt.
Mm. Och att han börjar i en Formel 3-bil tycker jag också är ett klokt beslut då. Han kunde ju ha hoppat ännu längre ner i kategorierna egentligen, som uppvärmning lite grann. Det är mycket, mycket möjligt att han kommer att köra något lite mindre avancerat innan han gör debuten i Formel 3 då. För att sen då naturligtvis sikta på Formel 2 igen och förhoppningsvis hela vägen upp till. Han var ju alltså Sauber junior då när det här inträffade. Så att otroligt glada nyheter tycker jag att Korea är på bättringsvägen så pass att han faktiskt kan börja tävla igen. Det om detta. Ska vi då landa lite grann i det här som vi snackade om tidigare då. Det här med olika formelklasser och stegen fram, och framförallt ska vi ju landa i vårt svenska hopp nu då, som jag börjar ställa ett stort hopp till, men som de runt omkring honom inte vill liksom, man vill inte håsa honom för mycket än så länge va. Men jag börjar få en god känsla runt Dino Beganovic som tar steget upp i Formula Regional European Championship by Alpine till nästkommande säsong. Men som förberedelser för detta så har han varit i Dubai senaste helgen och ska till Abu Dhabi nu och köra lite grann en likadan bil med en annan motor, andra däck, men en likadan bil som har förberedelse då. Och Dino gjorde väldigt bra ifrån sig första helgen med 2 andra platser och en 5:e plats som facit och en 3:e plats i mästerskapet totalt med flera väldigt duktiga förare runt omkring sig. Men hur tar man sig framåt i karriären där? där. Vi har tagit kontakt med vår kollega Rickard Rydell. Rickard Rydell, till vardags kollega med mig då på kommentatorsplats när vi gör Formel 1. Men du har precis kommit hem ifrån Dubai där du agerar mentor, lite rådgivare kan vi kalla det, till Dino Beganovic.
Ja, lite allt möjligt faktiskt. Mentor, coach, rådgivare och manager eller vad man ska säga. Men absolut, det har varit jättekul helg i Dubai. Självklart så var man väldigt tveksam till att resa överhuvudtaget, självklart. Men de kör det här mästerskapet då, F3 Asien. Under 4 helger kör de 5 deltävlingar faktiskt. De tränger ihop 2 deltävlingar i en nu kommande helg i Abu Dhabi. Och det är ett väldigt bra mästerskap, bra sätt att få träning och erfarenhet inför Europasäsongen som Dino ska köra. Han kommer då bara köra 3 av 5 deltävlingar.
Just det, och Erik, den som är minneskunnig här nu, eller har minnet i behåll, vet ju att vi pratade med Dino bara för någon vecka sedan om den nya satsningen då, som är Formula Regional European Championship by Alpine. Mm.
Det är väldigt kul att han åkte ut. Men jag tänkte också på den här F3 Asien då, att är det, för det var ju väldigt mycket namnkunniga förare under den här serien. Det är Roy Nissany och det är Renaults junior, kinesen som jag aldrig kan uttala namnet på.
Guangzhou.
Och det är stora förare. Så varför åker alla den här serien i F3 när de kör Formel 2 i vissa fall då?
Ja, och det är ju såklart precis som Fittipaldi gjorde till i höstas då, att plocka licenspoäng till Formel 1. Och den här serien ger väldigt bra licenspoäng, så att många förare väljer att göra det. Och jag är egentligen lite förvånad över att det kanske inte är ännu fler förare som från kanske F3 internationella eller F2 som väljer att göra det. Men å andra sidan så kan man ju tycka att blir 1, 2, 3, F2, då får du ihop dina 40 poäng som du behöver för att köra Formel 1. Så att räknar man med att man är i toppen i F3 eller F2 så kommer du få ihop poängen. De här förarna, Guanyu Su då, han är väl kanske den mest renommerade. Han blev ju faktiskt 6:a i Formel 2 förra säsongen. Och är väl kanske den som har då bäst CV av dem som körde. Även Daruvala är inte en dålig förare han heller. Så att, men man förstår, de plockar de här poängen för de vet inte exakt hur många poäng de kommer ta kommande år. Jag gissar att både Daruvala då, som är från Indien, och Su från Kina, att de har backning med sig för att kunna ta sig hela vägen till Formel 1, men de måste ju också ha poängen.
Så det är lite så här, om man ska gå på den fina vägen in i Formel 1, då vill man inte göra det här. Att man ska, som Fittipaldi, för det var ju någonting som vi tog upp, för Pietro Fittipaldi då, som hoppade in och ersatte Grosjean i Haas, det var ju liksom att han åkte ju allt möjligt liksom, bara för att samla poäng, och det var ju på vippen att han inte skulle ha tillräckligt med poäng för att kunna göra den här debuten som han gjorde i Bahrain. Och det blir ju liksom lite så här, du vet, man bara hittar vägar in liksom på något sätt, och det är inte så att det nödvändigtvis är, men förstår ni vad jag menar, 100% renhårigt förtjänat.
Absolut.
Ja, men det blir ju ett kryphål i reglementet som jag ser det, för det är inte tanken med de här superlicenspoängen att det ska vara på det här viset, att du kan liksom, vad kallar man det, att du kan mjölka dig till dem så att säga, genom att köra massa med olika serier som är då, och den här som Formel 3 Asien ger 18 superlicenspoäng, och som du sa Rickard, det är ganska bra betalt för det mästerskapet.
Ja, och precis så som du säger. Jag tycker man kanske ska styra de här licenspoängen efter de som deltar. Nu har man gett det här ganska mycket licenspoäng för att man vill bygga upp mästerskapet, och FIA står ju bakom det, supportar mästerskapet. Men absolut, varför inte istället efter att mästerskapet körts och se vilka förare som är med? Då kanske man ska sätta poängen och inte sätta poängen innan i ett sånt här mästerskap.
Så man värderar utifrån hur starkt mästerskapet i själva verket blir?
Ja,
det du menar.
Så skulle man kunna göra. Men det är klart att när de här förarna ser att det finns chans att plocka 18 poäng om man vinner det här då. Nu är det ju stor chans att Guanyu Su tar hem det. Han var ju klart snabbast den här helgen, men bröt ju sista racet. Och Dino är ju faktiskt bara 4 poäng från ledning i mästerskapet. Nu ska han bara köra 3 av 5 race och har ju inte någon ambition att plocka några licenspoäng. För som vi alla vet så är det egentligen bara de 3 senaste åren som räknas för att då liksom, så att det är inte ens intressant. Han är inte ens på det finns inga sådana tankar alls.
Vadå, ska inte han köra Formel 1 om 3 år?
Nej, det är inte tanken.
Det tror jag, det hoppas jag. Nej, jag skämtar lite där. Men kort kan vi väl bara beröra Dinos helg i Dubai då, när han kör den här uppvärmningen då inför Formula Regional European Championship by Alpine. Det här är en likadan bil, inte samma typ av däck, men det är en likadan bil och väldigt, väldigt bra träning i den här lite snabbare bilen då, som han visar sig kunna hantera otroligt bra, måste jag säga. Otroligt bra.
Ja, verkligen. Och som du sa, det är en Alfa Romeo-motor istället för den Alpine eller Renault-motorn som kommer sitta då i bilen i Europa. Och Gitti, kinesiska däck istället för Pirelli-däck som det blir i Europa. Det är självklart jättebra träning och han lärde sig en massa den här helgen. Och flera förarna har ju kört på den här serien och den här banan tidigare. Det tog några träningspass, var han inne i det, hade lärt sig banan och sen närmade sig tidsmässigt då, och självklart så var det ju väldigt nyttigt att ha Guan Yu Zhou som teamkompis, för han hade ju en bra referens, och om det började kanske en halv sekund eller 3-4 tiondelar efter, så var det väl inte mer än någon tiondel under racet när han låg bakom honom. Och så att ett bra sätt att komma in i klassen och få erfarenhet, helt klart.
Och om vi då ser till att värma upp då inför Freck då, som det heter, inför sommaren då, det är ju uppenbart att ni gör det, och det kommer säkert att gå alldeles utmärkt då. Men om vi lämnar just Dino specifikt och tittar lite grann på, det finns ju ett antal lovande, varje år egentligen, lovande go-kart-ungdomar som kommer ur Sverige, kommer ut i Europa, kanske till och med kör VM och är framgångsrika, ungefär som Dino var. Vad är liksom, hur jobbar man för att ta sig vidare? Jag menar, det är ju det här nålsögat som vi alltid pratar om. Hur ser det ut egentligen för att komma någon vart?
Ja, så är det. Det är ju jättesvårt att ta klivet upp från karting, eller det är svårt att ta klivet upp i internationell karting också, för det är ju också väldigt kostsamt. Och där behöver du ju, om du inte har finansiering själv, så måste du ha mer sponsorer. Och sen då tar du vidare från karting till racing, så är det en helt annan värld, klart, med många andra. Och har du inte finansiering själv där heller, som vissa förare självklart har, så måste du ju få hjälp på traven. Och de flesta kanske löser en del själva genom sponsring, och sen kanske en del andra har andra olika upplägg då för det.
Kan vi sätta siffror på det? Vad kostar liksom, om man är 16 år och kör den högsta klassen internationell karting, vad kostar det? Liksom, vad har man för budget där? Och sen så, vad är steget till exempel då till, säg att man ska köra tyska F4. Vad behöver man i pengar för de två åren, så att säga?
Alltså, köra internationell karting i toppen en hel säsong, om du kör full säsong och satsar 100, då pratar du ju över 1,5 miljoner kronor. Men om du är en lovande förare och har liksom visat det året innan och så, då kommer du kunna köra mycket billigare än så. Så att det finns ju flera kartingteam som har proffs då som kör, och vissa förare hänger ju kvar där som proffs för att de kanske inte tar sig vidare och kör i de klasserna i flera år. Och även då förra året, eller 2019, när Dino körde karting, så var det ju flera proffs med i de klasserna liksom och körde. Sen tyska F4, eller om jag ska börja, engelska F4 kanske lite billigare, eller spanska F4. Sen stiger väl priserna i tyska, italienska lite grann, kanske beroende på att de testar mer och så. Men du behöver väl ha allting från 2,5 miljoner uppåt, beroende på hur mycket du förbereder, hur mycket tester och sånt. Men någonstans där skulle vi säga kanske 3 och uppåt är väl mer en rätt siffra. Mellan 3 och 6 miljoner, beroende på hur mycket du kör.
Men för 3 miljoner då får du ett okej team och du får köra de testerna som finns tillgängliga. För det är väl lite begränsat, eller är det fritt hur man gör det?
F4 har ju ganska så fritt vad du får göra. Sen så fort du kommer till Formel Regional European Championship by Alpine, som det heter, som egentligen tycker jag borde heta F3 Regional, precis som det gjorde nu i Asien, F3 Asia. Men det beror faktiskt på att FIA vill att det bara är internationell F3 som ska heta F3. Men i alla fall, där är det begränsat med tester, så att i år har de faktiskt bara 12 testdagar plus då 10 race. Och det är anledningen till att vi valde att köra de här racen i Asien.
Vad kostar det då? Jag är fokuserad på pengarna där. Ja, men jag tänker liksom, jag förstår att det finns olika vägar att betala för det där och bla bla bla. Det finns ingen så här satt summa, men vad behöver du för att köra en säsong i Formula Regional i Europa?
Du behöver ha minst 4 miljoner för att köra en säsong i Europa, men troligtvis lite mer beroende lite på allt vad du gör och så, men det krävs nog.
Okej, så helst ska man då också dessutom då bara stanna ett år i varje klass då. Nu gjorde Dino ett år i Formel 4 och tar klivit upp i Regional och ja, sen får man ju se hur det går. Det är ju alltid resultaten som på något sätt styr vad nästa steg blir och hur snabbt det här steget kommer. Men finns det någon poäng med att om man nu inte vinner mästerskapet stanna kvar ytterligare ett år av rena utbildningsskäl? Har man råd med det på den här nivån? Klara förare det om man inte har superstarka finansiärer?
Fråga Mick Schumacher. Han blev 12 i F3 året innan han vann. Och han blev 12 i F2 året innan han vann. Så att 12-1 ser ju hans liksom. Så att jag tror att det där är väldigt olika vägar. Beroende på hur föraren utvecklas. Hur fort det går och vilka kliv man kan ta. Så tror jag att vissa förare behöver lite mer tid. Just för att liksom komma in i det och känna sig bekväm. Och Mick Schumacher är ju typiskt sånt exempel. Sen finns det de som kan ta klivet väldigt, väldigt snabbt. Och det extrema är ju självklart Max Verstappen. Och nu tror inte jag att vi kommer få se någon Max Verstappen. Bland annat för att de då höjde åldern för Formel 1. Men jag tror att han kanske det kanske gick lite väl för fort för honom då. Men någonstans... jag tror man får anpassa det efter föraren, helt enkelt.
Och sen pratar vi då, när det gäller att skaka fram de här pengarna, för det är ju så att man måste ha fram pengarna, då kan man ju, redan i karting är det ju naturligtvis en fördel om ett större juniorprogram då. Det finns ju Ferrari, det finns Red Bull, det finns Renault, det kanske finns något mer som inte heter något eller lika high-end så att säga namnmässigt då, men där man kommer in och får hjälp och kanske en del finansiell hjälp, eller hur? Det behöver man ha också, för det hjälper till, men inte med hela kakan.
Ja, och så är det. De programmen blir mer och mer utvecklade och Ferrari kanske är det ett av dem som har kommit längst med den internutbildningen som de gör på plats liksom inom Ferrari med utbildning, allt från mental träning till fysträning till lärare det mekaniska på bilen och allting också, har större förståelse. Så jobbar de väldigt mycket med det. Och det är klart att om du hamnar i ett program tidigt så å ena sidan låser du fast det lite grann och du får signa ett väldigt långt avtal och kontrakt. Och om det går bra så kommer ju då det märket ha chans att nyttja dig till en rimlig kostnad för dem under ett antal säsonger. Så att det är ju därför Formel 1-teamen gör det självklart. Samtidigt så får du ju möjligheten och chansen att komma upp och det kan vara ganska svårt att göra det på egen hand, men det är klart, har du finansiering och du kan vara ensam och fri så kanske det kan vara bättre, men ofta är det ju en fördel att sitta i något bra förarprogram.
För jag har ju haft uppfattningen tidigare i alla fall att just med Red Bull att det är så enorma summor som de spenderar på sina förare och allting sånt där, och att jag har liksom fått... Jag tror att det är lätt att tänka sig att liksom Red Bull, för att få fram dem så betalar de allt. Eftersom de inte har så himla mycket andra sponsorer på sina bilar och allting sånt där. Så att det har inte sett ut så i alla fall. Men det är inte så alltså att Red Bull, om du är med i Red Bulls förprogram så har du liksom hög press för att leverera. Om du inte levererar så åker du ut. Men det är inte så att de betalar hela din resa till Formel 1 så att säga.
Nej, det kanske har varit normalt att max upp till hälften av budgeten och hälften eller mer står ofta fören för i de här programmen. Så att det där är lite olika beroende på med den deal du gör och vilket förprogram du är med i. Men Red Bull i så fall gör de en ganska så stor ersättning jämfört med flera av de andra programmen faktiskt. Men samtidigt så har ju... Det visar sig att Red Bulls program att förare åker in och ut ganska så snabbt och en del åker in och ut 2-3 gånger också i samma program. Och så att det kanske... jag vet inte. Man kan ju värdera det också plus och minus, om man säger.
Mm. Visst är det på det viset. Men med att få 50% support ekonomiskt från Red Bull, då kommer ju en hel del krav också. Det är ju inte så att... Man kan ju fortfarande tycka att friheten borde vara relativt stor då som förare eller personer runt föraren då, att välja vilket team och så vidare. Men där är ju åtminstone Red Bull rätt hårda med vilka team man ska köra för. Naturligtvis får man inga dåliga förutsättningar för det motverkar ju syftet på något sätt. Men det är ändå så att man är rätt så livägen när man väl hamnar där. Hur är känslan hos Ferrari då som kanske inte är på den nivån när det gäller att supporta rent ekonomiskt, men som betalar rätt mycket i annan typ av utbildning, som jag har fått uppfattning i alla fall.
Ja, men så är det ju, och det känslan i alla fall har varit och tycker jag är att de kanske är lite mer långsiktiga, och det förare åker inte in och ut ur programmet lika snabbt, och de har heller inte lika många förare som de har ju haft det nu i Formel 2. Förra säsongen hade de det, men jag tror att de försöker hålla det lite mer liksom åldersmässigt, plockar de in en och så väntar de med att plocka in nästa. Men det är klart att det kommer ju vara resultat som styr det, och ser de att de förarna de har inte presterar de resultaten som de räknar och hoppas med, då kommer de att plocka in en ny, så är det ju självklart.
Om man ser då såklart då att om man tar det här steget från karting in i racing, och då är ju Formel 1 målet för väldigt många. Och så pratade vi just om det där, att om man knyter sig till en biltillverkare eller Red Bull som varumärke, då har man ju såklart, man är ju lite låst till dem. Men hur ser du på sådana som är frilansare så att säga, inte knutna till ett förprogram, men de har backning i alla fall? Är de istället då låsta till icke fabriksteam? Förstår du?
Bra fråga, Erik. Bra fråga, för det så har jag också känt att de exkluderar sig från Ferrari, Red Bull, eftersom de inte är med.
Eller Mercedes tar dem
som två exempel.
Eller Renault.
Eller Mercedes. Menar,
det finns väldigt många sådana som inte, helt plötsligt så är man inte available till Red Bull plötsligt. Och du tar ju bort fyra styrningar bara där. Exempelvis.
Känslan för mig tycker jag är att det blir mer och mer viktigt att vara kopplat till ett program. Och jag vet att Mercedes tittar ju också ner i kartingleden. Liksom. De har Antonelli som är grymt duktig i karting. Så att jag tror att det är mer positivt att vara med i ett förarprogram än att inte vara med i ett förarprogram. För om du väl presterar resultat så får du ju chansen. Och om du är fri och du är ensam och presterar resultat, så förr eller senare kommer ju någon av de programmen självklart höra av sig och vilja kanske att du signar, och då kommer du göra det. Så jag tror att är du inte med i ett program och du är riktigt, riktigt bra, då kommer du gå med i ett program förr eller senare.
Är du liksom då, om man kommer in i ett program senare, har man generellt sett, jag förstår att det är liksom hur långt det är ett snöre, men har du bättre förhandlingsläge då om du kommer in när du är 17 eller när du är 19? Förstår du?
Ja, och det var ju precis så som Verstappen gjorde. De togs ju ändå ganska så långt in i F3 då och förhandlade ju faktiskt både med Mercedes och Red Bull innan de valde Red Bull. Och det är klart, han hade ett bra CV och gjorde det riktigt bra sitt första år i F3, var med och vann och blev trea direkt. Så att de hade väl ganska så bra sits att förhandla sig fram tack vare hans resultat, Max Verstappen. Och det var väl ganska smart gjort. De hade ju kanske kunnat gjort någonting ett år tidigare, men då kanske inte hade blivit lika bra. Så att visst, det är så att du har olika förhandlingssits beroende på din resultat och din ålder, så är det ju klart.
Men du, den här Gabriele Mini då, som Dino körde mot i Formel 4 nu, som vann det mästerskapet då, han är inte med i något förarprogram om jag har förstått saker rätt, men tillhör Nicolas Tott och hans managementgrupp, som då är nästan motsvarande och är då kanske lite en fri spelare på marknaden. Har han sämre förutsättningar då?
Inte sämre förutsättningar än, tycker jag absolut inte. Inte i det team han kör. Men han kommer ju, jag är helt säker på att det förs diskussioner och om att han ska ingå i något program i framtiden. Men det är klart att de kommer nog försöka köra den här säsongen också, och det beror lite på ekonomi och sånt. Kan man lösa ekonomin ändå, så kan det ju vara värt det klart att vänta något år om resultaten är väldigt, väldigt bra. Men jag skulle inte vara förvånad om han sitter i ett förarkopplat program inom en snar framtid. Det kan ju faktiskt också vara så att han inte kom med ett program till förra säsongen och kanske var lite besviken för det och avvaktar och väntar och ser vad han kan göra framåt. Så att det behöver inte betyda att de valde det självvalt, så att säga.
Det kan vara, säger du, med en litet sådär leende. Du kanske vet mer än du vill avslöja.
Jag vet faktiskt inte allt exakt. Men det är ju självklart, så försiggår diskussioner överallt runt omkring hela tiden om det här. Klart.
Men du, nu vill jag höra lite mer siffror här, för jag tycker ändå att det är ganska intressant om man tänker på, ja men vadå, det är ju publikfriande och det är ju det som får en att liksom förstå den här sporten på ett djupare plan, tycker jag, att så här, vad som faktiskt krävs, att det är inte bara en gudabenådad talang bakom ratten, utan det är så himla mycket mer att få fram de här grejerna och hamna i, och det måste vara bra 15. Jag menar, det är ju så, jag kan tänka mig att i fotboll så är det klart att du bör vara lovande när du är 15. Men jag menar, du fortfarande, om du utvecklas jättemycket på sista åren, då kan du ändå hamna i Premier League någonstans, liksom, gissar jag. Men här är du, kan du ju vara över redan innan du har börjat, liksom, för att du har inte råd att köra vidare. Men det är där jag tänker då att, okej, vi pratade om karting, cirka 1,5 miljon, Formel 4, minst 3, va? Och sen så Formula Regional ännu mer, och sen så ska du ta steget, vad är det naturliga steget från Formula Regional, för det är ju Formel 3 fast det heter inte Formel 3, går man till F3, den serien alltså som supportar Formel 1, eller går du till Formel 2 därifrån?
Ja, det naturliga är ju F3 internationella, och om man säger på en Formel 4 har 160 hästar, Formel Regional då, eller F3 Regional eller vad vi ska kalla det, runt 280. Sen F3 internationella har väl 380 någonting, tror jag, närmare 400. Så att det är ändå över 100 hästkrafters skillnad i de här klasserna, så att det är ett naturligt steg att gå F4, Formula Regional eller F3 Regional eller vad vi ska kalla det, och sen då F3 internationella och sen F2. Och det är ganska bra ändå att köra både Formel 4 och Formel 3 eller Formula Regional. Just för att få, liksom, du lär dig hela tiden ganska mycket, och jag tror att det är nog inte fel att ha 4-5 år i juniorkategorier. Om du, även om du är väldigt, väldigt duktig och ska ta dig hela vägen till Formel 1, så lär du väldigt mycket under vägens gång.
Mm. Pengarna då? För att köra Formel 3 internationella? De som supportar,
ja,
Formel 1?
Då pratar du ju över, ja, runt 10 miljoner ungefär för att köra det, och det dubblar för F2 någonstans. Men faktum är att de siffrorna, till och med mer än så har det ju varit i Formel 3, men de siffrorna kommer nog ner lite. Till i år så gör de ju om reglementet. Formel 2 och Formel 3 har ju kört samma helger. Den här säsongen 21 kommer inte Formel 2 och Formel 3 köra samma helger, utan jag tror Formel 3 kör 7 helger och Formel 2 8 eller 9 helger, minns inte exakt. Så att de supportar Formel 1 vid olika tävlingar. Och tanken med det är att teamen, de Formel 2 och Formel 3 teamen, ska kunna använda samma personal i stor utsträckning för att driva både F2 och F3, och då därmed kunna liksom dra ner kostnaderna. Nu är inte jag säker på hur det kommer lösas och hur bra det kommer bli, för det här är ju då första året som de gör det. Men förhoppningsvis kanske budgeterna åker ner en 20%, får vi hoppas. Mm. Men ja, det är i alla fall tanken från FIA sida.
Och sen,
det är ju, där tycker jag faktiskt att man har misslyckats ifrån FIA sida när det gäller både F3 och F2 rent prismässigt. Det är ju ett alldeles för stort steg ekonomiskt. För, alltså, man sållar bort väldigt mycket av talanger, tror jag, genom att ha den prislappen där. Och näringskedjan är så lång där. Det är så många som ska ha betalt på vägen.
Exakt så. Jag håller med till 100%. Och av någon anledning så tycker FIA att de ska, liksom, eller Formel 1, att de ska skära lite pengar liksom på Formel 2 och Formel 3. Och reservdelarna i Formel 2 och Formel 3 är väldigt, väldigt dyra. En framvinge som du kör sönder, liksom, det är 10 gånger kostnaden för en Formel 4 framvingen. Det är ju klart att den är mycket mer avancerad och så, men det ska inte behöva vara den kostnaden. Man tycker kanske att de istället borde lägga lite pengar för att promota Formel 2 och Formel 3 och få då förare som inte bara kan betala för sig för att köra i Formel 2 och Formel 3, utan även på meriter ta sig dit liksom. Och någon trappstege då, med att man kanske vinner Formel 4 och går man till Formel Regional, vinner man där går man till Formel 3. Det här är ju någonting som, det är många andra som har pratat och tyckt om det här också. Det är verkligen någonting som jag tycker sporten kanske kunde göra bättre.
Road to Indy är ett bra exempel där.
Ja. Ja, Road to
Formula 1. Någon form av scholarship, så man kan vinna en 50% i budget i nästa kategori, eller var det gärna en full budget. Jag menar, titta på Linus Lundqvist nu då, som faktiskt vann ett sånt scholarship då, som man då kan använda sig av då för att köra Indy Lights. Den varianten har man egentligen aldrig någonsin använt sig av, så länge jag i alla fall har följt de här kategorierna. Sen GP2 startade 2005. Nej, man så kan har det inte riktigt funnits.
Man kan ju hoppas att det finns en ett långsiktigt tänk där med det, och jag håller med till 100% om det också. Och jag vet ju att FIA är måna om det här med att det nu då, de har ju fått det till det, Formel 1, Formel 2 och Formel 3. Och det är därför som inte Formel Regional får heta F3 Regional då. Och de vill vara tydliga med det budskapet, F1, F2, F3, och kanske finns det en tanke på att gå åt det hållet. Det kan vi hoppas att man jobbar på det i alla fall.
Och varför heter inte Formel 4 Formel 5 och Regional Formel 4 och Formel 3 Formel 3 och Formel 2 Formel 2 och Formel 1 Formel 1? Ja, men allvarligt.
Ja, absolut. Helt klart.
Den renodlingen av klasser är också oerhört viktig, tror jag, för att det ska vara enklare. Jag menar, du är ju med mitt i smeten och vet hur tankegångarna går och så eventuella finansiärer. Och det gäller ju att förstå. Hur förklarar man av det? Vad ska jag köra nu? Ja, Formula Regional. Ja, men han körde Formel 4. Ja, sen är det Formel... Du vet, det är inte så himla lätt att förklara alla de här bitarna heller för den unga talangen och det anhangen har då att liksom göra sig begriplig kring varför man ska gå in och betala, och dessutom rätt stora summor.
Ja, och det är ju inte bara till förklara för dem, utan det förklarar för de som tittar på tv, sponsorer, investerare, all andra som är involverade. Så absolut, ju tydligare du kan göra det här, ju bättre.
Och ta sportredaktionen på TV4 eller på SVT. De har ju absolut noll och ingen aning om vad Formula Regional eller Formel 3 Asien. De förstår ju inte värdet av det.
Nej.
Vilket är lite synd, va? För att det speglar ju rapporteringen väldigt tydligt, va? De tycker bara att det där är någonstans i periferin och så blir ingenting, om de ens känner till det överhuvudtaget, va? Så att det där har motorsporten, tycker jag, ett stort jobb att göra för att vara tydligare med hur pass bra de här olika kategorierna är och hur man ska värdera dem på vägen fram.
Ja, absolut. Och precis, Formel Regional European Championship by Alpine. Det är ganska många namn. Det skulle ju bara heta F3 Regional då. Så finns det då F3 International. Så hade det varit klart. Det har varit ganska enkelt.
Visst. Eller Formel 4.
Ja.
Och Formel 5 för Formel 4. Ja, men alltså, den stegen hade ju varit klockren, tycker jag. 5, 4, ja, 3, 2, 1. Eller?
Ja. Absolut.
Finns det ju Formel 3.
Mera siffror, vill ha mer siffror.
Det var ju värre förut. Det var ju Formel 3000, Formel 5000, ja. Formula allting. Så det var ju Formel V, så Formel Super V.
GP2, GP3.
Jo, nej, men det har ju alltid varit samma problem, eller hur? Det har ju alltid varit samma problem, och det är ju lite grann därför. Det är lite grann därför som det är på det här viset, att det är svårt för liksom de som borde veta, att veta och värdera framförallt varför är man bra just här.
Ja, så har det funnits då tillverkare, Formel Renault, Formel Ford, Formel Opel, det har varit tillverkare inblandade som då har velat döpa deras klasser till deras namn och så att ja, jag håller med, det kunde styrts upp bättre från FIAs håll, men känns ju ändå som att de är på rätt väg nu med det.
Absolut.
Oavsett då, så kan man ju nästan konstatera då att du behöver skaka fram, ska du hamna i Formel 1 så behöver du kanske skaka fram sådär 100 miljoner kronor för att ta dig hela vägen upp dit.
Allt mellan 30 och 70 beroende på hur fort det går, hur bra det är och hur mycket hjälp du får från andra program och sånt. Så att kanske mer rimlig siffra.
Erik är journalist, vet du. Han vill trycka på lite extra.
Jag tänker bara, jag är bara 38.
Det är en bättre rubrik. 100 miljoner till Formel.
Jag är bara 38, så jag vill bara veta hur mycket jag behöver skaka fram.
Erik, du vill inte veta hur mycket du behöver skaka fram för att ta dig till Formel 1.
Det kanske inte räcker med 70 miljoner där. 200 miljoner. Ja, du vet, vad heter han? Pappa Nissani. Han gjorde ju det till sin egen 40-årspresent.
Chanuk
Nissani. Han,
två varv, eller vad kom han? Två kurvor.
Fick ju testa lite också. Han var ju official reserve driver för Minardi. Jag menar, vadå? Det är inte över. Det är inte över.
Nej, Roy Nissan är för övrigt klar för dams i Formel 2 kommande säsong då, ihop med Marcus Armstrong, som är då Ferrari Driver-kollega till Dino Beganovic i Ferrari Driver Academy. Rickard, då har vi satt ljus på den här frågan, tycker jag, på ett himla bra sätt. Hur förbereder du annars för en kommande Formel 1-säsong?
Nu väntar man ju bara på att vi ska få åka ut på några Formel 1-race också, men det känns ju som att det kommer dröja lite grann. Det lär ju inte vara i början på säsongen då. Men det känns ju ändå som att, nu är man ingen expert på området, det känns ju ändå som att efter första halvåret så kanske det är lite mer normalt i samhället för övrigt, och det återgår till det normala. Får vi hoppas, och det är min förhoppning verkligen.
Mm. Tack snälla för att du ställde upp. Vi hörs snart igen. Det är jag rätt säker på.
Tack.
Ja, spännande det där att höra allt som är runt omkring. Det är ju sannoliken ingen lätt resa för vem den är nu då, som vill fram genom klasserna för att nå slutmålet då. Om det nu är Formel 1 eller något annat, så är det ju en väldigt dyrbar historia i vilket fall som helst.
Mm. Ja, alltså det är ju inte meningen att vi ska avskräcka någon som eventuellt sitter och lyssnar och hoppas på att ta det där steget. Men det är ingen idé att hymla med att det är en jäkla tröskel att ta sig över.
Mm. Vad sa Rickard? 30-70 miljoner om man ska hela vägen då. 30-70 miljoner. Det betyder ju att någon sponsring pratar vi inte om här, utan vi pratar om finansiering. Någon som har pengar, eller flera som har de här pengarna och som är beredda att riskera dem. För det gör man ju till stor del. Och att få återbäring eller avkastning på de där slantarna, den chansen är extremt liten, ärligt talat, när man gör det också. Så att det förstärker ju uppförsbacken, om man säger.
Ja, verkligen. Så att, men jag menar, folk gör det. Mm. Jag menar, det
är tur det.
Har du, jag tror att liksom, det man inte ska glömma bort i det här är ju att så här, ja, okej. Okay. Det är bara, men du behöver ju också talangen. Jag menar, har du talangen så är det ju möjligt samtidigt.
Jag kan inte hålla med dig mer, måste jag säga. Lite annorlunda var det ju på den gamla goda tiden, eller hur?
Ja, det är faktiskt en otrolig segway in i nästa inslag faktiskt. För det var ju totalt annorlunda, vilket vi också kommer in på.
Visst är det så, och vi har ju hört redan bevis på det då när vi lyssnade med Torsten Palm, som gjorde ett par försök till starter då i Formel 1 på 70-talet. Nu är det dags för nästa före detta Formel 1-förare att få berätta lite grann om sin karriär. Vi njuter kort och gott. Ja, Erik Stenborg, då har vi kommit till punkten i den här podden då, där vi ska hälsa ny före detta reseförare välkommen till podden. Och idag är det Reine Wisell. Välkommen, Reine.
Tackar.
Reine Wisell, det är väl lika bra, Erik, att hoppa in på hans racingkarriär, vad säger du?
Ja, ska vi börja med att reda ut hur det hela började. De tidigaste resultaten som jag har hittat från dig, Reine, är från 1962, då du verkar ha börjat tävla med en Mini Cooper. Hur kom det sig?
Ja, det kan man ju fråga sig. Jag arbetade för på BMC Södertälje. Jag hade ju tre jobb under den här tiden, så man kunde arbeta 18 timmar om dygnet. Men i alla fall, där började väl, då kan man väl säga. Om vi säger att vi började då. Följde jag ju på där under flera år. Det var väl ett par år i alla fall. Jag tävlade ju lite grann. Och det var väl allt som var jättebra. Men sen hade man väl lite andra. Man har ju alltid andra tankar. Men då tyckte jag att jag hade åkt så pass mycket att det var kul att göra någonting annat. Och då var början på att ge mig ut och åka racerbil. Alla tyckte man var idiot, men det blev så. Jag började åka 65.
Mm. Och du började alltså ha varit runt tidig 20-årsålder där. Alltså något år yngre än vad Max Verstappen är idag. Och det här är liksom, tycker jag, är så imponerande med er generation av förare. Det var liksom banbrytare på ett sätt. För att utan tidigare erfarenhet, förutom då att du hade varit inom liksom motocross och sådant då, så började du tävla i 20-årsåldern, kämpar gissningsvis som ett djur för att få pengar, och du tar dig till Formel 1 på 8 år. Det är ganska speciellt med liksom moderna ögon sett.
Ja, med dagens emaljögon så är det ju inte så lätt. Men jag menar, de här killarna som kör idag, de har ju börjat i 6-årsåldern, så att det är oslagbart.
Om vi lämnar just den delen, Reine, så har jag ett starkt minne av när själva genombrottet för dig kom. Håller du med om att det var Monaco och det internationella Formel 3-loppet där, sett 1969, som blev kanske både ditt och Ronnys genombrott in i att ta sig in i finrummet, så att säga, upp i Formel 1?
Ja, det kan man väl säga. Jag åkte ju utomlands så pass mycket när Ronny höll på här hemma. Så att jag blev rankad Europas bästa form av treförare både 68 och 69. Men då körde ju Ronny här i Sverige tills vi möttes vid några tillfällen. Och det var ju Monaco, det var ju stort.
Det var ett
kan man av säga, genombrott då.
Du, var det stor rivalitet er två emellan? Alltså, det känns inte riktigt som att ni är så här tajta kompisar, utan det var mer att ni var riktiga konkurrenter.
Ja, det var väl kompisar emellanåt, men så fort vi kom till banorna då var ju Ronny, ja, han var ju fanatiker. Det var ju bara åka fort och utväxlingar hit och dit och Så att han hade väl lite begränsat diskussionsunderlag, om man säger.
Han var nördigare än vad du var, kort och gott.
Kan man säga.
Men du, när man läser din statistik då, är det två saker som står ut, tycker jag. Att, apropå Formel 3 då, att du körde ungefär 90 race i F3. Under mellan 66 tror jag och 69, och du fortsätter väl se även under tiden, även 1970 vad jag förstår då. Du körde över hela världen som du sa, och du vinner alltså en tredjedel av de racen, nästan 30 stycken alltså, och står på pallen i ungefär 50% av de racen. Vad var det som låg bakom de där resultaten just i Formel 3?
En bra bil, bra kostare.
Ja, men det förstår jag. Men mer, var det någonting som stämde liksom där?
Ja, nej, men när man har allting att fungera. Det gäller ju med inställningar och bilen rätt inställd.
Den andra
det var lite roligt så där noga med, utan det gick ju fort ändå.
Den andra saken som står ut här är ju din debut i Formel 1, Watkins Glen, alltså USA's Grand Prix då, i oktober 1970. Ska vi återkomma till strax. Men mellan januari och fram tills dess så körde du i urval då en Lola T70 i Buenos Aires, en Porsche 908 på Truxton, en Chevron F3 på Nürburgring, en Abarth på Anderstorp, en BMW 2,8 liters på 24 timmars på Mantorp, en Ferrari 512 på Le Mans, en BMW 2002 i Svenska rallyt och en McLaren M10B på Snetterton. Det här är bara ett urval utav det du körde. Alltså, mängden racing som ni höll på med och som du gjorde då fram till Formel 1-debuten sett och med dagens ögon. Hur var den här tiden att hoppa från det ena till det andra? Och sen då, som liksom kröna alltihopa med att ta sig hela vägen upp till Formel 1 då?
Det som jag tyckte var väldigt intressant, det var ju att kunna köra olika bilar. Jag vet, en säsong hade jag väl 18 olika chassin. Och köra nya banor och lära sig. Ja, det är ju faktiskt otroligt intressant allt det där. Men i och med att, jag vet inte, men jag har väl inte... Min första eftertävling, det var ju med en McLaren på Silverstone. Fast så var det inte VM, det var ju den där Gold Cup. Okay. Och den var, det gick ju väldigt bra, men jag var ju testare på god vård med dem före. Och då bestämdes att vi skulle köra den tävlingen. Men alldeles efter det, när jag skulle köra för dem. Men det körde ju brus när kvällen ihjäl sig. Så att det är ju många bedrövelser på vägen också. Men sen fick jag ju köra deras hålla 5000. Och det var väl därifrån 5000 och Formel 2 på Traxton tror jag, när det började röra på sig. För att då hade ju också en vitt ihjäl sig. Och då ville de ju ha mig komma och testa. Jag kom upp till snettet och åkte några varv och sa Colin och company att packa väskan och åk till Watkins Glen. Och så gjorde vi det. Och så gick det ju bra.
Mm. Du kom trea i mål där i din debut på Watkins Glen i oktober 1970. Hur kändes det att dels debutera i Formel 1, men även att det gick så pass bra att du kom upp på pallen?
Nej, det kändes inte något speciellt, måste jag säga. Utan man menar att det gick bra. Fast det var ju aldrig några prisfallar och grejer som de har idag. Och champagne och grejer. Utan det var ju, han flöt ut i mängden när man hade gått i mål. Teamet tog hand om man, och sen var det iväg till nästa räddning då.
Du stannade kvar i Lotus fram till 1971. Två stycken fjärdeplatser i Sydafrika, Österrike som bästa resultat. Hur var det här andra året då, om vi kan kalla det andra året i Formel 1, i Formel 1-VM?
Jo, jag tyckte det var riktigt bra. Det var ju då jag laddade för att kunna lära mig allting och bli bra till året därpå. Men då hade jag ju fått sparken här på Söder. De hade tagit in Dave Walker för att de bara lovat honom att om han vann Formel 3-mästerskap i Formel 3 så skulle han få åka Formel 1. Och då stod jag ju utan bil då ett tag.
Och vad hände då?
Ja, jag hade ju ingen bil, utan jag var ju ute på marknaden igen. Och då dök ju det här med Marlboro Öst, som har väl 7 chaufförer och 2,5 bil. Och då var det frågan om att efter lite påtryckningar så accepterade jag det. Men samtidigt så hade jag ju förslag om att åka McLaren i Formel 1. Men då skulle jag bara få åka 6 tävlingar. Men Louis Stanley fick jag reda på det där på något sätt. Att innan träningen så kom han med ett handskrivet papper, ett kontrakt, att jag var tvungen att skriva på det för att kunna komma ut och träna. Jag var på Charama.
För BRM där, va?
Ja, BRM där. Ja, det var ju inget lyckat. Och bilen var väl inte konkurrenskraftig direkt. Så att det var ingen bra säsong.
Nej, statistiken vittnar om det också. Att det var väldigt många brutna lopp. Det verkar inte som att bilen höll speciellt bra. Och det blev en 12:e plats i Italien som enda målgång i alla fall enligt statistiken. Så det var väl ingen toppteam och ingen toppbil just det året. Men sen så gjorde du ett inhopp i Kanada och USA för Lotus igen. Och hur kom det sig då?
Jo, då var man väl inte sådär jätteuppåt med den här DRM-bilen. Och då ringde han upp från Lotus, Colin, och frågade om inte jag kunde komma till USA och Watkins Glen. Och då tänkte jag, då gör jag väl det då. Men då var det ju, Marlboro hade ju kontrakt med BRM och Lotus hade ju John Player. Så det var lite stökigt där ett tag. Bilen var ju mycket bättre då än den hade varit när jag körde den då 71. För den var väldigt fragile, ömtålig. Så var ju gick sönder så mycket grejer. Så att,
Då var den sessionen över då, så att säga. Då. Sen 1973 och 1974 bara enstaka lopp för mindre stall. Är det något speciellt med den tiden som du vill berätta?
72 slutet, då gick det väldigt bra med Lotusen. De här 2 sista tävlingarna. Jag var väl jämsidigt med Emerson. Men vi hade ju andra däck. De var inte de snabbaste däcken. Jag kommer inte ihåg om det var Goodyear eller Firestone. Men vi hade i alla fall det som inte var lika snabbt. Men hur som helst, så när vi kört färdigt där, då ville Colin att kan du inte köra för oss? Skriva på för nästa år inför 73 då. Men jag tyckte väl att det var lite besvärligt det här. Hunsande dis och dis och inga klara besked, så att jag tackade nej inför 73. Och det var väl det är ju sånt man känner i kroppen, att man jag tyckte det räckte.
Och när du säger att du tyckte att det räckte, var räckte det med att köra Formel 1 eller räckte det med att köra för Lotus? Eller var, liksom, var du trött på politiken, svårigheten att få en fast och trygg tillvaro?
Det kan man nog säga. Jag kände att jag ville ha en riktig teammanager och en riktig team så att man kunde komma någonstans. Och därför så tackade jag mig och slutade. Så jag gick över till andra. Jag hade ju sportvagnar och jag hade ju Porsche Cup och jag hade massa andra grejer. Så att det blev ändrad kurs, så att säga. Men så övertalade de mig att åka i Anderstorp med en mat. Och det var ju en väldigt bra bil, tyckte jag, då. Tills jag provbromsade inför Tarsan på uppvärmningen. Och hela framvagnen hoppade av. Så det var den gången då. Och sen fick jag en körning i kompensation av Robin Hörd. Och han försvann ju direkt när det här hade hänt. Så sa de att kom ner till Polvikard så får du åka. Ja, jag åkte dit ner och kände väl att de hade satt i den slokmotoren där bilen. Och sen, hur som helst så var jag ställa fram till startposition. Och jag körde väl ett par varv. Så kände jag ju att det var något som gjorde jävligt ont. Alltså. Då hade de lyckats hälla över bensin ner i siffrunnen. Så att säkerhetsbältena var ju löpande bensin. Och det kan ju förstå när man får det där. Ett sänkt 16-bälte runt den ädlare delen. Så jag klarade bara ett par till varv. Innan det började vattas i ögonen när jag fick åka in.
Och när var det här då? Det här var under 73, 74, 74?
73.
Ja, 73.
Det var sista efterploppet.
Just det. Och sen efter karriären då, som du redan varit inne på då, mycket sportvagn, körde på ett antal år och sen faktiskt en comeback då i slutet av 80-talet i historisk racing.
Ja, men det var väl något sånt där återfall, men det gick inte så fort. Det var lagom det. Gjorde väl en 200-210 någonting bara.
Reine Wiesel, himla kul att prata med dig om den här karriären som liksom aldrig lossnar riktigt, känner jag i alla fall, när man hör dig berätta om det. Du var ju nära och du var ju tillräckligt snabb för att vara i Formel 1, men på något sätt så räckte det inte hela vägen fram. Var det någon form av manager du saknade eller liksom, var du nöjd med att ta besluten själv? Jag vet inte riktigt hur det gick till på den här tiden.
Ja, jag hade ju en halvmentor, det var ju Joakim, men han dog i 72 och då tappade han väl lite av intresset. Han var ju som en bror eller på ett sätt till mig och hjälpte mig med mycket kontakter. Men då var ju han borta, så då fick man ju klara sig själv.
Den du talar är såklart Joakim Bonnier, eller Jo Bonnier, då som omkom på Le Mans i juni 1972. Han var ju föregångaren till er alla egentligen, den första svensken som körde Formel 1. Jätteintressant att höra din syn på honom. Hur var han som person?
Han var en mycket fin person. Och jag skulle köra Le Mans tillsammans med i det teamet som han omkom in i. Men då hade ju Ronne kört på mig på Alton Park så att jag hade brukit finger. Och då kunde jag inte köra där.
All right, Reine. Reine Wiesel, tack så mycket för den här lilla pratstunden om Formel 1-karriären. Jag hoppas att det ändå är okej att minnas tillbaka på de här åren då som var. Hur som helst för oss som är betydligt yngre, så, eller jag som egentligen började följa Formel 1 när du var mitt uppe i det, så är det ju kul att höra det här återberättat igen. Ha det himla bra och en god fortsättning på vintern och våren och allt vad det nu är.
Ja, kanske inte perfekt ljudkvalitet som det normalt sett är i den här podden, men ändå kul att höra Reine Wiesel.
Verkligen, verkligen. Vilken kontrast ändå den här berättelsen mot det som vi hörde Rickard Rydell prata om tidigare. Det är fantastiskt egentligen hur saker och ting har utvecklats genom åren och hur annorlunda det faktiskt är.
Jag vet inte vad man ska liksom jämföra med. Är det svårare eller lättare att ta sig ett Formel 1 på den tiden? Det var väl lättare att åtminstone få, liksom, få in en fot och kanske köra. Det känns inte som att det var lika liksom, många som försökte helt enkelt.
Nej, så var det väl. Och det fanns ju väldigt, väldigt konstiga vägar in då. Att man köpte sig någon gammal standardbil och sladdade lite i skogen eller åkte någon tävling här. Och så helt plötsligt så var det någon som hade en Formel 3-bil som de ville sälja. Ja, då köpte jag den och så var jag tvåa och sen så bara rullade det på. Mm.
Så det... Ja, men det är det som är lite roligt att det är så här, ja, så hamnar man liksom bara i Formel 1.
Exakt. Det är lite kirurgiskt. Det är mer kirurgiskt idag.
Verkligen, mm. verkligen.
All right, då har ni avgjutit avsnitt nummer 281 utav Viaplay F1 Podcast. Hoppas det har varit till belåtenhet. Vi kommer självklart tillbaka om en vecka igen med förhoppningsvis kanske eventuellt nyheter kring Lewis Hamiltons kontrakt. Det är ju tisdag när vi spelar in. Det brukar alltid komma nyheter dagen efter eller precis när vi är klara. Så att det kanske är idag eller imorgon som man skriver på.
Mm, antagligen.
Måste det
vara
så. Men
då pratar vi om det nästa vecka.
Exakt. Så vi är tillbaka. Allt. Inget ont som inte har något gått med sig eller tvärtom. Hur som helst, vi hörs om en vecka igen. Ha det bra. Hej då.
Hej då.